Trump-administrationen sätter skräck i Europa med sina brutala och oförutsägbara utspel. Är det dags att ta steget ut och konstatera att USA inte längre är vad det har varit? Kan det vara så att vår närmaste vän har blivit en opålitlig ovän? Vissa talar till och med om USA som en ny fiende. Vi ska tala om Trump och hans republikaner i dagens slaget. Jag heter Maria Nylund och tillsammans med mig här i studion har jag USA-kännaren och vd:n för konsultbolaget Northwest Office, Risto E.J. Penttilä. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi också Svenska Yles USA-korrespondent med oss, Daniel Olin. Hej. Är du där?
Hej på dig.
Hej och välkommen du också.
Det
är jättetidig morgon där, eller mitt i natten kanske.
Ja, klockan är 5 på morgonen här i USA på östkusten.
Just det, du är tapper som har stigit upp. No, jo, vi ska prata om Trump och USAs nya positionering. Alltså de flesta är väl mer eller mindre ganska snurriga i huvudet nu av alla dramatiska utspel på sistone. Det senaste är nu då att USA har röstat emot en resolution i FNs generalförsamling där man krävde ett omedelbart tillbakadragande av ryska trupper från Ukraina. Alltså USA röstar aktivt emot det här tillsammans med Ryssland, Belarus, Nordkorea, Ungern och Israel plus 13 andra länder, främst afrikanska länder. Och Trump har också hunnit kalla Zelensky för diktator. Påstått att bara 4% av ukrainarna stöder honom, vilket ju inte alls stämmer. Och nu har man alltså aktivt stött Ryssland inom FN också. Alltså varför gör USA så här, Risto E.J. Penttilä?
Jaha, det är en bra fråga. Alltså, men man måste först konstatera att det här, alltså Trumps agerande, är helt oacceptabelt. Men samtidigt slutresultat kan vara någonting som Europa och Ukraina kan leva med. Så att vad det kommer att vara kan vi diskutera. Men varför gör Trump det här? Det finns två orsaker. Först, han vill ha en deal, alltså en lösning till det här kriget så snabbt som möjligt. Och den andra som man har inte börjat diskutera i Finland så mycket är att han vill få Kina över, nej, Ryssland över till USAs sida mot Kina. Och det är den stora spelet han spelar just nu. Men som sagt, hans metod är någonting som är mycket svårt för oss i Europa att acceptera. Mm.
Kan du ännu förklara det där? För det här har vi tagit upp här tidigare för någon dag sedan i slaget här också. Alltså den här idén om att lägga in en kil mellan Ryssland och Kina. Alltså hur ska det här gå till?
Ja, alltså idén är just det där att som Richard Nixon gjorde ett avtal med Kina att få en starkare position vis-à-vis Ryssland. Då skulle man göra samma sak men nu med Ryssland. Att få Ryssland på sin sida mot Kina. Kommer det att fungera? Nej, absolut inte. Därför att Ryssland kommer att spela båda sidor. Det är möjligt kanske att man har bättre relationer med Ryssland i framtiden. Det är helt möjligt att Trump kan åstadkomma det. Men det att Ryssland skulle gå hela vägen till Amerikas team är helt ologiskt. Så jag tror att det här stora spelet kommer att inte förverkligas. Kanske en sak till varför liksom Trump gör allt det där är att han håller på att skapa en ny världsordning. Och han vill göra det med starka ledare. Och i Europa finns det inga starka ledare, så han bryr sig inte om Europa, inte alls. Så alltså kanske den där visionen om en ny världsordning som har att göra med sådana länder som är viktiga och har starka ledare, det är en sak. Och den andra saken är att han vill liksom få Ryssland över till sin sida mot Kina. Så kanske någonting sådant är på spel. Men hur det allt kommer att förverkligas, det får vi se ganska snart.
Okej. No, men Daniel Olin, alltså, det här nu att USA, nu, det senaste alltså man gjorde var att man röstade tillsammans med Ryssland och länder som Nordkorea och Belarus då, i FN också. Alltså, det är ju inte heller frågan om det är något spontana utspel, utan det är liksom någonting man har förberett och liksom aktivt gör. Så jag undrar bara att hur ser det ut bland vanliga amerikaner? Alltså, hur ser de på det här med Trumps iver att vara vän med Ryssland? Spelar det någon roll för dem?
Det här har nog varit så dramatiska veckor att jag till och med har tappat rösten, men jag ska försöka hoppas att den håller under det här programmet. Det är ju ett stort land och det beror på vem man frågar. Igår röstar man emot Europa och många andra allierade i FN samtidigt som Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron hade en väldigt märklig dans i Vita huset där man då ena sidan berömde varandra, men man såg att det fanns nog stora skillnader i hur de tänker. Och när Trump fick frågan i Vita huset igår att om han ser att Putin är en diktator så ville han inte använda det ordet, men han nämnde nog att Zelensky var en diktator här förra veckan. Det är ju lite beroende på vem man frågar, men nu är det ju många som är väldigt överraskade, speciellt de utspel som har kommit den senaste veckan. Många republikaner som jag talade med för ett par veckor sedan så var nog också väldigt öppna för att man ska börja förhandla med både Ryssland och Ukraina och att nå en lösning. Men kanske det här sättet man har gjort det har nog överraskat både republikaner men också amerikaner överlag. Det som man kan säga i det här sammanhanget är att det händer ju så väldigt mycket nu. Det har hänt väldigt mycket de senaste 4 veckorna sedan Trump då har installerats på nytt. Och det som händer är att det sker väldigt mycket också här på inrikesfronten. Man talar om en flodvågsstrategi, en tsunami av utspel som påverkar väldigt många amerikaner. Framförallt amerikaner som bor här i Washington DC och metropolområden som jobbar för staten eller delvis för staten. Till exempel Elon Musk som då härjar och försöker spara i statsapparaten eller ändra hela den federala regeringen. Så det är nog ofta de frågorna som dominerar framom kanske utrikespolitik och Ukraina som för många amerikaner känns som någonting som är väldigt långt borta.
Du, Risto Ejipentilä, brukar berätta att du har ganska tät kontakt just med de här MAGA-republikanerna, alltså för att förstå hur de tänker. Är du ändå överraskad av det här, den här på något sätt totala U-svängen här i förhållande just till Ryssland?
Inte helt överraskad, därför att det är precis vad han har sagt tidigare. Att han kommer att ha en deal med Putin mycket snabbt. Men den här metoden och stilen har varit någonting som är mycket svårt att acceptera. Men om man nu försöker att analysera dessa människor som arbetar för honom inom administrationen, är det kanske på det sättet att de har deras världsbild som är inte samma bild som Trump har. Men de är fortfarande lojala. De tycker att kanske det är möjligt att någonting bra kommer att komma ut ur det här utspelet från Trumps sidan. Så det är en sak. Och den andra saken är att de har gått mer i en revolution. De vill förändra Amerika. De vill förändra världspolitiken och kanske de fortfarande ser att det är det bästa sättet att gå framför med Trump som en liksom the great disruptor, en människa som bara gör saker och ting. Men som till exempel Brits Colby som är har en viktig position inom Pentagon. Alltså han har argumenterat att man måste satsa mer på Kina och göra det där att sluta kriget i Ukraina. Men samtidigt han är liksom mycket realistisk om Ryssland och Kina. Så jag har funderat, jag försökte ringa honom, men han är lite busy just nu. Men att hur tänker han att kan det här leda till någonting gott? Men jag tror att just nu de är fortfarande lojala, men kanske någonting kommer att ske om det går liksom för långt.
Mm, vi ska prata om det där om en stund har jag tänkt. Men jag tänkte ännu fråga dig Daniel, alltså att jag förstår bra att med tanke på hur Musk far fram där med och försöker få folk att säga upp sig och så vidare, att det har varit så otroligt turbulent, att det är säkert det som är liksom främst på agendan där. Men jag funderar ändå på den här omvändningen till att bli liksom Rysslands vän. Alltså är det ändå någonting som vanligt folk, jag vet inte, skulle reagera på? Som känns främmande.
Visst är det. Nu känns det främmande. Här är ju nu efter över 80 år så har man då gjort en total usväng. Och det är ju klart att det här är någonting som förvånar väldigt många. Och jag tror också att det förvånar nog också republikaner. Kanske inte de som är helt hör till Trumps närmaste krets eller är så kallade MAGA-republikaner. Jag satt för 2 veckor sedan hemma hos den tidigare NATO-ambassadören Kurt Volker och diskuterade just USAs Ukraina-politik. Volker jobbade som Trumps Ukraina-sändebud under Trumps första presidentperiod. Han är republikan, men han är inte en politiker eller en tjänsteman som skulle direkt stödja Trump i allt. Men han höll med om att det här är ett sätt att göra en deal. Man måste själv då ta kontakt och han upplevde nog att Trump kan göra det, men att man sedan går ut med sådana utspel och säga att det är Ukraina som har startat kriget, så det är något som förvånar alla. Men det som Risto säger, vad är slutresultatet? Och därför ser vi inte heller så mycket kritik nu, för många väntar på slutresultatet innan man då går ut och så öppet vågar kritisera Trump, vilket väldigt få människor gör. Men när det kommer just till det här nya sättet hur man talar, så förvånar det nog väldigt många. Jag var här på veckoslutet på en fotbollsturnering i New York, och det var många andra fotbollspappor med i samma bil, och nu är det här ju en diskussion som nog togs upp i bilen på väg från Washington till New York, att vad är det riktigt som händer. Samtidigt så fanns det då pappor i bilen som satt och funderade på hur du ska svara på mejlet till Elon Musk, vad det har gjort de senaste veckorna när Elon Musk har skickat ett mejl till 2,3 miljoner människor, att vad de har gjort i 5 punkter, ska han berätta vad man har gjort förra veckan. Så det här fyller ju också deras vardag, och vad händer med deras jobb nu när Elon Musk går fram med sina tonåringar i Washington, att kommer de att ha jobbet kvar med ett par veckor. Så det finns så mycket här som berör dem, så då kanske inte riktigt finns hela tid och resurser att fundera så mycket på Ukraina.
Mm. Men Risto, det där, jag tänker ändå, vi har liksom alla vuxit upp med amerikanska actionfilmer där det har varit så tydligt liksom vem som är fienden, USA mot Ryssland eller Sovjet. Och det här har, på något sätt, att finns inte här i amerikanernas DNA. Jag undrar bara, att hur säljer man, liksom, man har varit livrädd för kommunism och så vidare, att hur säljer man det här till vanliga amerikaner? Att vänta nu, att nu ska vi vara på samma lag.
Ja, jag tror att den vanliga amerikanen inte har sett ännu att Ryssland och USA skulle bli goda vänner. Det handlar fortfarande om att göra en deal och sluta kriget. Och där är de helt för att sluta kriget. Så jag tror att det är nummer ett, att det, man har inte insett att det skulle leda till en vänskap, ett vänskap mellan Ryssland och USA. Så den andra är kanske det att det har hänt tidigare. Sovjet och USA var allierade i andra världskriget. Så man kan sälja nästan allt om man kan ha en fiende. Och vad det skulle kunna vara den här gången är Kina. Att om man faktiskt försöker att sälja det där till vanliga folk i USA, då måste man börja argumentera att vi behöver det där för att kämpa mot Kina i framtiden. Men fortfarande tror jag inte att det kommer att lyckas. Jag tar det här som att ett sätt för Trump att göra en deal, och det kan man acceptera. Om slutresultatet är bra, då är det helt okej. Men om slutresultatet resultatet inte är bra, då börjar man kritisera Trump väldigt mycket.
Mm. Okej, ni har båda sagt här att man väntar och ser på resultatet. Jag har varit intresserad av att höra vad ni säger om det republikanska partiet och de här senatorerna nu. De väntar också och ser. Är det så här, Daniel Ohlin, att de tål att se på det här bugande och fjäskande för Putin liksom, och hoppas på att det leder till någon deal då?
No, jag kanske kan säga så här att det har nog funnits en väldigt stor Ukraina-trötthet här i USA. Och det gäller inte bara republikaner utan också demokrater. Jag har träffat väldigt många välutbildade demokrater som tycker att det borde nog vara dags att avsluta det här kriget redan länge. Och kanske lite har svårt att veta exakt vad som händer där. Man följer inte med det på samma sätt som vi gör det i Finland, även om man skulle vara välutbildad och ha en helt annan världssyn, till exempel vad MAGA har. Dels är det, och dels så om man säger någonting tillräckligt många gånger så börjar folk tro på det. Och Trump har ju upprepat det här nu under hela valrörelsen innan det blev val, att han kommer att lösa det här på ett dygn. Och när man talar med republikanska väljare runt om i landet så är det helt övertygad om att han kommer att göra det. De är inte egentligen så intresserade att diskutera Ukraina överlag, utan det fanns viktigare frågor under valrörelsen som migrationen eller inflationen, de mest avgörande frågorna. Så det är ganska långt borta. Nå, när man går till republikanska senatorer så är det ju många som nog fortfarande vill stödja Ukraina och talar egentligen ganska långt samma språk som man gör i Europa. Men som vi har sett de senaste veckorna så har få av dem vågat gå emot Trump eller ens kritisera honom. Man kan gå ut på sociala medier eller ge en intervju till ett nyhetsbolag där man säger att det var Ryssland som inledde kriget, men att sedan kritisera Trump, det vågar man inte göra i det här skedet. Och det har nog visat sig de senaste veckorna att de har nog varit väldigt, väldigt försiktiga. Ingen vill komma på kant med Trump, och det här är ett litet problem för Ukraina.
Mm.
Och inte så litet heller.
Ja, den republikanska senatorn Roger Wicher, sa du, Risto, är att man ska säga. Han har sagt att Putin borde fängslas eller kanske till och med avrättas. det låter ju ändå nog som att man... Ja, hur får man det här att gå ihop?
Ja, det får man inte. Alltså, men det är också det att man kan profilera sig att vara mot Trump. Och om man är en av de första som är mot Trump, det kan vara en helt bra strategi inom några år. Att då kan man säga att jag var den första att kritisera Trump. Men jag instämmer med Daniel. Alla dessa senatorer som jag känner till och har pratat med, de är mycket försiktiga nu. Alltså att bara wait and see att hur det går nu.
Mm. Men tål de vad som helst då? Det funderar jag.
Nej, det är alltså först börskurserna och inflationen, de är det viktigaste. Men när det gäller Ukraina är det självständighet som gäller. Om Ukraina skulle inte bibehålla självständighet eller hoten skulle vara att hela riket skulle försvinnas, då är det då är det slut med tålamod för Trump. Men sen att vad kan de acceptera när det gäller Ukraina, alltså senatorer på båda sidor? Skulle jag säga att de skulle vara helt okej, men med den så kallade finska modellen. Alltså att det här, alltså kalla krigets finska modellen, att Ukraina är självständigt, de har förlorat land, men de är inte ett medlem i NATO, men steg för steg, liksom Finland, de skulle närma sig Europa och så småningom kanske bli medlem i EU. De skulle vara helt nöjda med den där finska modellen, det tror jag faktiskt.
Mm. Ja, Daniel.
Jag kan säkert hålla med, men att det som oroar nog mig är att det verkar nog som att för Trump, han eventuellt vill lägga en kil mellan Ryssland och Kina. Han vill som många andra också i fred, men han är en väldigt transaktionell president och han har verkligen lovat sina väljare att han ska fixa det här på nolltid. Och nu börjar han, tycker jag, vara lite desperat, och han omges också av lojala ja-sägare som kanske inte ger den bilden av vad som händer i Ukraina som är det, verkligheten. Och det såg vi bland annat igår i Vita huset när då Emmanuel Macron rättade honom och sa att det är ingalunda så att det är bara USA som har stött Ukraina och att Europa har lånat pengar, utan Macron förklarade försiktigt att det är frågan om mix, inte bara lån, och förklara hur det går till när Europa då har stött Ukraina. Och det här viftar mer eller mindre Trump bort och sa att, alltså, ungefär med min att ja, det där tror jag inte på. Så frågan är om han riktigt förstår sig eller orkar förstå sig på den här konflikten och kriget. Och det är lite oroande mig när vi kommer till dessa förhandlingar. Och också det som oroar mig är att han nu har förhandlare som ingalunda är lika erfarna som de ryska är. Att även om det, att kommer vi fram till resultat som Risto beskrev här, det är jag inte helt säker på.
Och det samma om Putin också, att han gjorde sina fatala strategiska felbeslut på grund av att han var omgiven av ja-sägare som inte vågade kritisera. Och det, så verkar det ju vara med Putin också. Inga senatorer vågar kritisera honom.
Ja, två starka ledare som har bara ja-sägare i närheten. Men samtidigt finns det många kloka människor inom Trumps krets också. Så att,
var håller de hus?
Okej, men alltså utrikesminister Marco Rubio, alltså, och sen Mike Waltz som är säkerhetsrådgivare, och sen general Kellogg. De är alla liksom som mycket tuffa människor, men som är inte naiv om Ryssland, inte naiv om Kina. Men just nu de bara väntar och ser att hur det går, det här går. Men samtidigt, det är liksom mitt hopp att det finns styrka där. Att om Trump börjar göra deals som är helt oacceptabla från den europeiska eller ukrainska synvinkel, att de skulle då säga nej. Men det är liksom, det är bara hopp. Man vet inte om det skulle hända på det sättet. Men även så tror jag att ukrainska självständighet är en röd linje som även Trump kan inte liksom ignorera. Då skulle alla senatorer och det demokratiska partiet börja kritisera Trump så tufft att det skulle förändra hela politiken i USA.
Kan Europa också vara en röd linje? Jag tänker att om Trump till exempel börjar hota Europa för att pressa fram sina villkor eller så här, kan det vara en röd linje för republikanska partiet eller senatorerna?
Inte verkar det vara så. Mm. Alltså just nu, alltså det där revolutionen som pågår i USA är det att man måste förändra politiken både i USA och i Europa. Och jag skulle nästan hävda att Trump ser på Europa och europeiska mainstream parties liksom det demokratiska partiet i USA. Så att de är gammaldags, de förstår inte världen, och därför skulle jag hävda att Europa är inte en röd linje för Trump. Med Trumps agerande kan vara en röd linje för Europa, och det kan leda till...
Hur menar du nu?
Jag menar det att det kan leda till en situation där alla europeiska ledare kommer att säga, liksom Friedrich Merz, att vi kan inte lita på USA. Vi faktiskt måste vara självständigt från USA, och det kan hända mycket, mycket väl.
Ja, det sa ju alltså den här sannolikt blivande tyska nya förbundskanslern här i söndags, alltså att han troligtvis blir förbundskansler, alltså om han får ihop en regering. Och han sa i söndags alltså att hans största prioritet är att göra Europa oberoende av USA. Och han tvivlar också på om det överhuvudtaget finns ett NATO i juni när det är meningen att han ska mötas. Alltså om man nu riktigt irriterar Europa tillräckligt mycket och att man då slår fast att okej, USA är inte längre vår vän utan vår ovän. Alltså, det skulle vara att gå för långt, tror du, Risto?
Ja, precis. Och det är möjligt. Alltså, Europa är svagt militäriskt sett. Men om man liksom tittar på siffrorna mellan Ryssland och Europa, alltså Ryssland har 140 miljoner människor och Europa har ungefär 500 miljoner. Borde vi vara faktiskt kunniga att ta hand om vår säkerhet själva? Och det kommer inte liksom hända över natt, men om man börjar på ett seriöst sätt arbeta tillsammans, då kan det hända inom 5 år, 10 år och sådana. Och det är kanske en process som har nu börjat. Och om Trump fortfarande kritiserar Europa och irriterar alla europeiska och kanadienska ledare, då kan det leda till en situation där USA är helt ensam i världen. Och det är inte i Amerikas intresse att vara i en sån situation.
Vad säger man i USA, Daniel Olin, just från försvarshåll, alltså proffs inom det amerikanska försvaret?
Det som är så ganska komplicerat just nu att man spelar liksom med olika kort och olika nivåer. Jag kan helt hålla med om att det finns många republikaner som tycker att Trumps förhandlingsteam är väldigt vettiga människor. Jag menar, tidigare NATO-ambassadören Kurt Volker som har goda kontakter med dessa men gillar vad de har sagt och hur de tänker, vad de vill i dessa förhandlingar. Men så har vi en president som talar ett annat språk och är så radikal i sina uttalanden. Och det här är ju lite svårt att göra någon liksom tolkning av det hela eller kanske dra en slutsats när man talar olika språk lite beroende på vem man frågar. Och därför just så är det väl det här så viktigt vad vi kommer fram till i dessa förhandlingar. De som försvarar Trump, de säger ju att det här alltid är förhandlingstaktik. Hans retorik är förhandlingstaktik och att han nu talar om mineraler och talar med Putin och inte vill anklaga honom att vara diktator. Så handlar han om förhandlingstaktik. Medan de som kritiserar Trump säger att det här är liksom den sämsta möjliga förhandlingen man kan ha. Och strategier man kan ha. Så det är så svårt att veta exakt vad som nu händer i Vita huset och i hans administration och vad som det här kommer att leda till sen i förlängningen. Och vad sedan kommer till Europa så det är klart att man här ser att Europa är svagt och det här är ju ingenting som Trump skulle ha börjat med. Den här diskussionen har funnits länge under ytan. Sen tror jag inte att Trump direkt skulle ha som mål att splittra Europa. Det här skulle vara liksom, för Trump är ingen ideolog utan han är säkert ingen som har suttit och funderat på i flera år. Men ett svagt Europa så skulle ju gynna USA och det här har ju Trump ingenting emot. Då tänker jag främst på handel och så vidare.
Jag behöver USA allierade i Europa, Risto.
Ja, om man pratar med experter i säkerhetspolitiken eller Kina-politiken, vad som helst, säger alla att USA är ju mycket starkare med Europa än utan Europa. Men för Trump, alla länder är möjliga allierade, möjliga ovänner. Och det är bara att göra transaktioner. Så jag faktiskt tror att Trump bryr sig inte om Europa. Att Europa har inga starka ledare. Vår tillväxt är inte bra. Så varför skulle han bry sig om Europa? Jag tror att det är inte att han är mot Europa, bara att Europa inte är viktig.
Jag håller med här. Det här är också det som jag upplever när jag talar med många som känner Trump. Att det här är så han ser på Europa.
Mm. Men nu har man ju då talat jättemycket om att få till stånd den här, ja, att Europa ska ta hand om sig själv och sitt eget försvar och förstärka sin vapenindustri och allt sånt här och piska upp en sån här krismedvetenhet. Att skulle det vara bättre då att inse att USA är inte längre den vän som den har varit? Och så här som Friedrich Merz nu då gör ett sånt här ganska kraftigt skifte här i hur han ser på det. Ja. Eller vad tror du?
Alltså med vänner, man har goda tider och dåliga tider och nu det är dåliga tider. Men samtidigt, alltså vad vi måste erkänna i Europa att USA inte är den stora bron som den har varit. Vi kan inte lita på Europa att alltid vara där för oss. Vi kan fortfarande vara vänner, men vi kan inte lita på Europa, på USA att vara där alltid. Så det är kanske det som vi måste erkänna. Men det betyder inte att vi skulle inte kunna vara vänner. Så det är lite som Daniel sa tidigare, att allt är transactional, vad det nu är på svenska nu för tiden. Och man kan ha goda transaktioner mellan vänner och sen dåliga tider. Men det är inte samma USA som det har varit tidigare. Kanske i framtiden igen, men just de närmaste 4 åren kanske inte lita på stora bron som tidigare.
Ja, det är nästa valet som väl blir aktuellt här i hösten 26. De här mellanårsvalerna. Nu Daniel Olin, så har ju demokraterna hållit låg profil här och hållit sig undan. Varför har de hållit så här låg profil?
Ja, de har ju ingen riktigt klar ledare heller inom demokraterna. Det är ett sargat parti som förlorade valet. Och de har hållit sig, de försöker samla sig. Men Trump gör också det att han kommer med så väldigt mycket på en och samma gång. Så det är svårt för oppositionen att reagera. Men sen finns det också de som kanske tänker att det är bra att lite hålla sig tillbaka. För småningom kommer sig också folket komma att reagera. Trump har ju lovat lägre kostnader. Kostnaderna har inte gått ner. Samtidigt så kommer ju då de många tusentals människor som blir uppsagda att leda till en recession, till exempel i det här området av USA vid amerikanska huvudstaden med omnejd, där så många blir arbetslösa. Det finns många stöd som försvinner i att man skär i statsapparaten, medicinpriserna går upp och så vidare. Och det här kan då leda till en motreaktion bland väljarna och märka att det blev inte heller så mycket bättre. Det blev inte heller så bra som Trump hade lovat. Och det finns de demokrater som avvaktar. Men samtidigt kan man nog fråga sig att borde inte demokraterna vara aktivare och ha ett starkare motstånd. Men jag tror att vi kommer att se det också, bara de så småningom får hitta en ledare och lyckas tala ett gemensamt språk också inom demokraterna.
Vad tror du, Risto Eje, finns det krafter inom demokraterna som gör att det skulle bli någon förändring då i de här mellanårsvalen om 1,5 år?
Ja, alltså inom den amerikanska politiken, det gäller marknadsekonomin där också. Alltså att nu alltså man försöker att hitta på den nya ledare, vem har liksom styrka och vem kan samla pengar och så vidare. Och jag tror att inom liksom närmaste år vi kommer att ha några kandidater för ledarskap inom det demokratiska partiet. Men det tar en liten stund därför att det där valresultatet i USA var så dåligt för demokratiska partiet att de måste omfundera nästan allt. Strategin, människor, allt. Så att det tar en liten stund.
Men mellanårsvalet om 2 år är väldigt avgörande såklart, och det är där som demokraterna måste vinna tillbaka kongressen, och därför har också Trump så bråttom nu. Han måste få så mycket gjort inom de följande 2 åren.
Jag vill ännu fråga en sista fråga till dig, Risto Eje Penttilä, gällande just Friedrich Merz ganska pessimistiska syn på NATOs framtid, alltså att han då inte helt säker på att det finns något NATO i praktiken kvar i juni. Det där, Finland är ny NATO-medlem, relativt ny numera. Vad kan vi dra för nytta av vårt NATO-medlemskap idag? Finns det någonting överhuvudtaget gott med det här nu?
Ja, det är det bästa vi kan ha. Och även om USA skulle minska närvaro i Europa kommer NATO fortvarande vara det viktigaste militäralliansen i världen. Så att även om det kommer att hända saker och ting inom NATO är det bra att vi är ett medlem. Om vi skulle inte vara medlem nu skulle människor i Finland vara mycket nervösa.
Okej, så det är som en hälsning till alla som undrar om det var ett misstag att vi gick med.
Nej, det var det inte. Men så som inom med vänner är det med NATO, det finns goda tider och det finns dåliga tider. Och nu det är en utmaning på gång från USAs sida. Men NATO kommer att vara där i framtiden också. Den stora frågan är hur aktiv Amerika kommer att delta.
Okej. Här får vi dra streck för dagens slaget. Tusen tack till dig Daniel Olin som har stigit upp tidigt här på morgonnatten för att kunna delta. Och tack till Risto E.J. Penttilä. Jag heter Maria Nylund.